Podplay.
Tidigare i Kalla fall.
Ungefär 11 eller 12 plus man ett skott.
Det är klart att det finns en person till som skulle kunna tjäna på det, men han skulle inte offra sin heder och ställa till någonting.
Just att han var en väldigt smart person, slug, beräknande, kallsinnig.
Här har de gick och knackade dörr alltså. Oh. Efter att sjögren försvann så gick de och knackade på varenda jäkla dörr här.
Det här är Kalla fall. Jag heter Urban Järdek.
Jag heter Tobias von Braun.
Tisdag den 14 november 1972 hade bulvanen anhållits i sitt hem i Brissund, misstänkt för bedrägeri. Det hade då gått nästan en månad sedan Sven Sjögren anmäldes som försvunnen. Under utredningen hade det gradvis stått klart att bulvanen verkade vara den sista personen som hade sett Sven Sjögren. Men även att Sven och bulvanen verkade haft affärer ihop. Det var även bulvanen som bara dagar efter försvinnandet hade dragit igång ett omfattande vägbygge över svensk mark. Det var även han som låg bakom uppgifterna om att Sven skulle sagt att han skulle åka till fastlandet. En uppgift som inte har gått att styrka. Indicierna mot bulvanen hade hopats. Och både polisen och allmänheten hade snabbt haft sin bild klar.
När vi var grabbar då, när det här hände, det var väl 72 det hände va? Så det var ju han som var skyldig, det var ju bara så. Jag är ju gammal bilhandlare, så jag har sålt bilar till både hans bröder. Han kom ju utifrån Guldrupe, var bondson där. Så han hade ju alltid mystiska saker sig för, alltså. Så det måste vara. Han har också hört poliser för som sa att vi vet att det är men vi kan inte bevisa någonting.
Men det hör också till saken att bulvanen var en ökänd figur på Gotland redan innan Sven Sjögrens försvinnande.
Ja, det var ju en mycket märklig man. Jag kommer inte ihåg riktigt om jag träffade han i bil. Ja, jag jobbade vid Allyrs ett tag. Och då var han inne där och härjade och skulle köpa någon bil här för honom, kommer jag ihåg. Men han var väldigt, vad ska man säga, han hade ett väldigt nervöst sätt på något vis. Han slängde med armarna och han var väldigt, han höll ju på med allt möjligt. Han höll på med någon sån här, den där porrkungen var han ju inblandad med. Så han sökte sig till kanske någon typ av spänning.
En person som genom åren haft insyn i polisutredningen berättar.
Jag hade också inside information. Jag var god vän med de kriminalarna som skötte utredningen.
Okej, vilka var det då?
Ja, Sven-Gösta Hovas, Lennart Hovas. Alltså, som skötte det på lokal nivå. Jag blev informerad också om andra förhörsledare och så vidare. Och lite resultat och sådär. Och jag vet också att de sa, för dem var fallet färdigutrett. De var övertygade om att det var han, men de kunde inte få dit honom helt enkelt. Det var ju en ytterst märklig människa, denna. Men intelligent och fullständigt iskall.
Han hade flera gånger tidigare blivit dömd för olika bedrägerier.
Jag har väl hört det här med hur när han träffade en tjej och sålde hennes Mercedes 190. Bara förlånade att köpa cigaretter och sålde bil. Otrolig människa.
Vissa historier om honom har med tiden blivit närmast legendariska på ön.
Han var en mycket intelligent grej. Du vet ju att han har gjort massa saker, alltifrån det här när han lurade kyrkorådet med kärsmöjningen av kyrkan.
Ja, men den anekdoten har man hört ett par gånger där, med halva kyrktornet och sådär.
Ja, och det kommer från polisen till mig.
Jag ska förklara vad han syftar på här. Bulvanen hade en period jobbat som målare och då tagit på sig att kära ett kyrktak. När han var klar så visade han upp det färdiga resultatet för kyrkvaktmästaren. och fick betalt för arbetet. Men efter ett tag så upptäckte någon att endast den halva som vette mot prästgården var kärad. Men då var bulvanen och pengarna som han hade fått för uppdraget sedan länge försvunna. Bulvanen hade lätt för att dupera andra människor, men långt ifrån alla lät sig luras.
Sen den huvudåtalade träffade jag på redan 1970 första gången. Det finns ett sätt att se om någon är psykopat. Jag vet inte om du känner till det, men man kan göra det ganska omgående genom att titta och se hur de agerar med ögonen. Det är egentligen det enda säkra sättet. En psykopat vänder bort ögonen för sent. En vanlig människa vänder bort blicken med jämna mellanrum, men en psykopat dröjer kvar. Och jag jobbade extra på en bensinstation. Och då kommer han in och sprätter som en tupp där och sa: du förstår, jag har varit ute på ett gods och jagat, sa han. Nu har jag åkt ifrån plånboken, så du får sätta upp en full tank på mig. Men jag såg ju direkt att den här mannen... Här stämmer det inte, det är en kriminell människa. Så att han fick lämna ifrån sig körkortet. Och det blev liggande, och sen sa min chef vid något tillfälle: vad är det för människa, han har inte hämtat ett körkort. Ja, men ring polisen då, så här. Då gjorde han det. Jaså, är det han? Ja, men då ska vi ta in honom. Och då kommer han ju betala det för varje punga.
Även om bulvanens brottsregister vid tiden för försvinnandet inte innehöll några våldsbrott, så fanns det ändå betydligt mörkare rykten och misstankar.
Ja, du känner naturligtvis till att han har varit misstänkt för fler mord.
Bulvanen hade nämligen varit intressant i ett annat fall många år tidigare.
Ja, jag tänker på det här som skedde i Fröjel. Och där var han ju också misstänkt.
Det var ett mord som hade utspelats i en grannsocken till bulvanens barndomshem. Flera av de äldre poliserna i utredningen hade varit med den gången också.
Ja, han bekräftade det. Han tog upp det. Han talade om att han hade en sån motorcykel vid det tillfället som hade sett. Och om jag kommer ihåg rätt så var det någon Husqvarna 118 kubikare.
Bulvanen hade funnits på polisens radar ända sedan dess. Men även personer i hans närhet hade tidigt fått en dålig känsla av honom.
Ja, jag har även intervjuat skolkamrater till honom om vad de trodde när han var 16 år och var misstänkt för Fröjelmordet. Och jag ställde ju då frågan då: vad tror du, skulle han ha varit kapabel till det vid den åldern? Absolut så.
Vad var det då för mord som bulvanen hade varit misstänkt för? För att förklara det så behöver vi backa bandet till 1954.
Det är fredagen, den 17 september, i den lilla sukten Fröjel på sydvästra Gotland. En granne är inne på gårdsplanen hos den 76-åriga änkan Selma Timgren. Grannen, som brukar titta till den gamla kvinnan, hade varit och knackat på ett par gånger utan att få svar. Han hade nu blivit orolig att någonting hade hänt henne. Hon var nämligen gravt hjärtsjuk och hade verkat lite tröttare än vanligt den senaste tiden. Trots det att hon inte ville att höra talas om att lämna den lilla gården. Och varje morgon brukar hon vara ute och se till sina höns. Och det var på den vägen till hönshuset bakom ladan som grannen hittade henne. Hon låg halvvägs in i ett buskage. Grannen gick närmare för att titta efter, men ryggade tillbaka av synen som mötte honom. Det hade omedelbart såklart att det inte var någon naturlig död som hade drabbat kvinnan. Utredningen skulle senare visa att hon sannolikt avlidit någon gång runt klockan 11 på förmiddagen föregående dag. På morgonen hade hon setts plocka potatis i sitt potatisland. Spannen med potatisar hittades senare i huset. Antagligen hade hon därefter som vanligt varit på väg till hönshuset när hon blivit överfallen. Gärningsmannen hade slitit åt sig hennes käpp och därefter brutalt misshandlat henne med upprepade slag mot huvudet och ansikte tills att käppen gick sönder. Slutligen hade hon strypts till döds. Varför hade kvinnan mördats? Det fanns inga tecken på något sexuellt motiv till dådet. Hon hade visserligen haft en hel del mindre pengasummor undanstoppade i olika gömmor i huset, men hon var knappast rik. Vad man kunde bedöma hade heller ingen varit inne i huset. Inga värdesaker verkade ha stulits. Det enda föremål som överhuvudtaget verkade saknas var husnyckeln. Det hade spekulerats i att gärningsmannen tagit nyckeln och planerat att återvända senare, men sen fått kalla fötter. Polisens enda spår i jakten på mördaren var att flera förbipasserande hade noterat en mindre röd MC av märket Husqvarna, eller Java, som hade stått parkerad på en liten skogsväg precis intill en plats där kvinnan senare hittades. Man hade kunnat konstatera att vittnena observerat motorcykeln just runt omkring den tidpunkt då mordet hade begåtts. Intill motorcykeln hade även två yngre män observerats. Den ena såg ut att vara i nedre 20-årsåldern och den andra i tonåren. När brottet uppdagades tog polisen omedelbart det drastiska beslutet att stänga Gotland. Ingen fick lämna ön, vare sig med båt eller med flyg. Därefter inleddes en massiv klappjakt efter alla som haft tillgång till en röd motorcykel som motsvarade signalementet. Sammanlagt så hördes över 600 personer. Tidigt i utredningen anhölls två bröder från norra Gotland. Men de visade sig ha ett vattentätt alibi då deras motorcykel vid tidpunkten hade varit inlämnad för reparation. Så småningom hade man fått upp ögonen för en man som tidigare dömt för en del bedrägerier och andra småbrott. Han brukade åka runt mycket på ön med sin röda MC, ofta med en passagerare på sadeln. Mannen hade bevisligen besökt Selma vid ett par tillfällen. Han blev snabbt polisens huvudmisstänkte, men trots stora ansträngningar lyckades man inte binda honom till brottet. Hans signalemente stämde också väldigt dåligt med de två ynglingar som vittnen sett på mordplatsen. Mannen var nämligen i 35-årsåldern. Och passageraren som brukade följa med honom på hans motorcykel var hans fru. Men det var många fler personer som hade varit misstänkta i någon grad. Polisen visste att de med all sannolikhet hade haft mördaren framför sig. Att han funnits någonstans bland alla de motorcykelburna ungdomar som hade passerat mellan förhörsrummets fyra väggar, men sedan slunkit igenom maskorna. Vilken motorcykel som hade setts utanför kvinnans hus den där dagen hade förblivit ett mysterium och fallet hade blivit olöst.
När utredningen av Sven Sjögrens försvinnande fortskred så hade spaningsledningen tidigt börjat titta lite närmare på de omfattande markaffärerna som föregick försvinnandet. Med tanke på Bulvanens tidigare historia av bedrägerier så hade man frågat sig om affärerna verkligen gått rätt till. En expert på ekonomisk brottslighet från Stockholm kallades in. Han hittade snabbt en hel del frågetecken kring de olika kontrakten. Bland annat så verkade flera av kontrakten inte varit korrekt bevittnade. En annan omständighet var de stora penningsummor som Bulvanen hävdade att han hade överlämnat till Sjögren. Trots att Sjögren skulle fått nästan 90 000 kronor, en summa som idag motsvarar ungefär 900 000 kronor, så kunde alla hans vänner, grannar och bekanta berätta att han av allt att döma hade varit lika luspank som vanligt tiden innan försvinnandet. Närmaste grannen, Iris Pettersson, minns särskilt ett tillfälle kort innan han försvann.
Ja, det kan jag också tala om. Och då var jag hem den dagen. Jag var då när han hade träffat den där Gunnar Larsson och pratat med han också.
Mm-hmm.
Och då skulle han åka till stan. Jag visste, då hade han ingen bil. Och då sa jag, ta min bil då, sa jag, åk.
Mm.
Och det gjorde han. Då var han inne i stan och så kom han hem. Och då så hade han köpt en läsk till mig. Det var allt han kunde ge mig.
Ah.
Han var utfattig. Han hade inte tagit.
Även om man vid det här laget var mer eller mindre övertygad om att Bulvanen på ett eller annat sätt var inblandad i Svens försvinnande, så fanns det inga bevis. Det var därför man hade tagit beslutet att anhålla någon som misstänkt för bedrägeri. På så sätt skulle de kunna göra en husrannsakan och då kanske även kunna hitta bevis som kunde knyta honom till försvinnandet. Efter att Bulvanen anhållits så gick polisen igenom hans stora villa från golv till tak. Stora mängder av olika dokument, papper och kvitton togs i beslag. I huset hittade man dock ingenting som verkade ha med försvinnandet att göra. När man undersökte hans bil så upptäckte man en svagt rödbrun missfärgning på mattan i bagageluckan. Med hjälp av luminol, ett ämne som reagerar även på mikroskopiska mängder blod, så kunde man omedelbart bekräfta att det rörde sig om spåren efter en stor blodfläck. Prover säkrades från fläcken som skickades till Sveriges kriminaltekniska laboratorium för analys och blodgruppsbestämning. Vill du se bilderna från polisens undersökning av bilen så kommer vi lägga upp dem på vårt Instagram, kalla_fall. En försiktig hoppfullhet hade vid det här laget börjat spridas inom spaningsledningen. De hade nu bulvanen i säkert förvar och kunde de bara knyta blodfläcken i bilen till Sven Sjögren så kände de att saken mer eller mindre var klar. De följande dagarna förhör de bulvanen ingående, både om de olika affärstransaktionerna och om Sjögrens försvinnande. Men bulvanen skulle visa sig vara en svår nöt att knäcka.
När de skickade ner de här rutinerade förhörsledarna från Stockholm till när det gäller Sjögren-historien så sa Hoa så här till mig. Han knäckte dem fastän de körde i skift, sa han. De kom ingen vart med. När de kunde beslå honom med lögn så sa han bara, jag ber om ursäkt, jag måste komma ihåg fel då.
Även Margareta Hoas minns att bulvanen hade gjort ett starkt intryck på hennes pappa Eske Hoas och de andra utredarna.
Ja, men just att han var en väldigt smart person, slug, beräknande, kallsinnig. Han berättade om hur de, när de hade haft något av de här förhören, de hade liksom verkligen pumpat han ganska länge. Och så de poliserna var helt slut liksom. Och då så säger bulvanen när det är klart att nu ska det vara gott med lite mat.
Enligt bulvanen så hade alla affärer gått rätt till. Vad gäller försvinnandet så vidhåller han hela tiden sin berättelse om hur han och Sven Sjögren hade ätit lunch på en restaurang i Visby på fredagen den 6 oktober och hur han därefter hade släppt av honom i bostadsområdet Bingeby. Men berättelsen har inte gått att styrka. Endast två vittnen säger sig ha sett Sven Sjögren i Visby den dagen och båda är bekanta till bulvanen. Polisen har alltmer börjat misstänka att Sven Sjögren aldrig kom fram till Visby.
Men vart hade i så fall Sjögren tagit vägen? Sökandet efter kroppen var fortfarande resultatlös trots omfattande skallgångar och helikopterspaningar i skogarna och längs kusterna på nordvästra Gotland. Hans-Olof Edin minns att polisen vid det här laget hade blivit mer intresserade av den väg som bulvanen varit med och anlagt över svensk tomt bara några dagar efter försvinnandet.
Och det var ju en grevfirma från ett Trekumla, tror jag. De är snabba affärer. Ibland är det per kubikmeter, ibland är det per timme. Och och det var på beställning. Och den vägen byggdes jättesnabbt. För att då har kommit över marken. Han visste att det var inte möjligt att hålla på med grejer med Rolf Rin och parken och väg över här. Utan passar i tid när Sven försvinner. Att man passar på att ha det som en gravplats. Ja, det är lika troligt som att han kanske skulle vara uppäten av minkar.
Även om det var direktören som skulle betala för vägen så hade det visat sig att det var bulvanen som hade bestämt när bygget skulle sätta igång. Han hade tidigare haft kontakt med grävmaskinsfirman om det kommande vägbygget, men ingenting hade varit bestämt. Så plötsligt en dag hade han bara dykt upp på kontoret och ville att bygget skulle sätta igång så snart som möjligt. Vägmaskinerna skulle omedelbart fram. Bara dagar efter hade han själv stått och dirigerat arbetet. I takt med att sökandet efter Sven tog några synliga resultat ökade pressen på polisen att göra något åt vägen.
För den var väldigt hemlig hela tiden, polis. Den var så restriktiv. Det kom gå månader innan de sa ett ord. Då var ju allmänheten otålig.
Stig Larsson berättar att han en dag tog saken i egna händer för att försöka skynda på utredningen.
Jag var på kyrkogården, jag minns inte varför jag var där. Så slängde de ut kransar efter begravningen och så i den här kompostlådan och den var så fin. Det var bara en impulshandling, den ska Sven få på vägen. Förstå alla som kört förbi. Det blev en vansinnig ryktespridning, för då hade lugnat ner sig lite. Alla lumelunda och stenkyrka var vad jag lade precis och alla såg det från vägen. De blev tvungna att gräva upp på grund av det. Det blev som ett krav.
Men om sökningen efter Sven Sjögrens kropp var resultatlöst så gjorde polisen desto större framsteg i utredningen av det misstänkta bedrägeriet. Polisen hade nämligen låtit skriftexperter granska de olika köpehandlingarna. Utlåtandet hade kommit nästan omedelbart. Sjögrens namnteckning på flera av handlingarna hade visat sig vara förfalskningar. Det hade blivit allt mer tydligt att det inte var Sven Sjögren som hade varit den huvudsakliga måltavlan för bedrägeriet, utan direktören. Det var han som hade manipulerats av bulvanen till att lämna över stora summor kontanter i utbyte mot kontrakt som nu visat sig vara förfalskningar och som sannolikt skulle ogiltigt förklaras. Pengar som av allt att döma inte hade nått fram till Sjögren utan som bulvanen hade stoppat i egen ficka. Många frågade sig vid det här laget hur direktören, som ändå var en framgångsrik storföretagare, hade vågat ta risken att överlämna så stora summor kontanter till en ljusskygg person som han knappt kände. Även om man var angelägen att få tag i mark till djurparken så borde alla varningslampor ha blinkat. Svaret var att han inte hade sett någon annan utväg. Affären gällde nämligen mer än att bara få tag på mark till djurparken. I själva verket så var det minkfarmens hela existens som stod på spel. Även om direktören utåt sett gärna pratade om sina expansionsplaner för djurparken så fanns det också ett annat mer brådskande skäl till att han behövde komma över Sven Sjögrens mark, nämligen vattnet. Gotland var då som nu en ö med stora problem med vattenbrist. Stig Larsson berättar.
Vissa årstider, på sommaren till exempel, när de hade valp så han hade mycket minkar, då kunde gå åt 80 kubik per dygn. Det är ju en ansenlig mängd att pumpa upp ur marken. Så det tog rätt fort slut där borta vid själva minkfarmen. Det blev saltintrång i grundvattnet. För minkar är väldigt känsliga. Alla djur är känsliga för dåligt vatten. Då fick han borra bort i Pilmyr söder om minkfarmen. Och då tog han vatten där ett tag. Men då törlade han brunna uppåt i vägskinnet som låg ovanför. Så de sabbade till han. Kapledningarna, det är färdigpumpet här. Så då var han rätt så ställd. Därför behövde han öva Ödins marka och kom in på Sjögrens. Så det var ju mycket orsak till att han ville öva här.
För till skillnad från i Salthamn så finns det ingen brist på vatten på Sjögrens marker. I änget, strax nedanför gården, fanns nämligen ett källsprång med klart rent vatten som aldrig sinade, inte ens under de torraste somrarna. På den här tiden så var alla försäljningar inom jordbruket tvungna att godkännas via en speciell nämnd, lantbruksnämnden. Man kunde inte sälja mark till vem som helst och närbelägna fastighetsägare företräde.
Man ska ha en skälig anledning och behöva marken. Så vill man inte slå sönder jordbruken, utan man vill ha jordbruken fortfarande så bärkraftig som möjligt med mycket arealer. Så det var svårt att sälja.
Det var inte bara direktören som hade det svårt med vatten på Gotland under somrarna. Och det fanns naturligtvis andra som också kunde tänka sig att köpa marken. Inte minst familjen Ödin som låg närmast till och som helst ville undvika ytterligare exploatering i området. Sannolikt var det där som planerna på en djurpark hade kommit in i bilden. Ett godkännande av planen hade nämligen inneburit att det skulle blivit mycket svårt för någon annan än direktören att få myndigheternas tillstånd att köpa marken. Men myndigheternas beslut hade dragit ut på tiden. Ju längre tiden gick, ju svårare blev vattensituationen i Salthamn. Och ju mer desperat hade direktören blivit att komma över marken.
Onsdagen den 22 november hölls häktningsförhandlingen. Och rätten beslutade att bulvanen skulle häktas på sannolika skäl misstänkt för bedrägeri och urkundsförfalskning. Tidigare samma dag hade svaret från SKL kommit angående blodfläckarna i bulvanens bil. Det rörde sig om djurblod. Efter att häktningen avslutas fattar åklagaren beslutet att den nyanläggda vägen ska grävas upp. Nyfikna från hela Gotland vallfärdar till platsen för att titta på den kusliga utgrävningen. Polisen tvingas spärra av hela området och i 3 dagar arbetar grävskoporna. Med grävskopans tänder bortmonterade skrapar man försiktigt bort 2 decimeter i taget ända ner till berggrunden.
Och sen den där vägen som de grävde upp då liksom, jag såg det bara, för jag är ju född i hangar, så jag åkte ju den där vägen eftersom jag jobbade i Visby då. Jag kommer ihåg det var ett jäkla ståhej när den där vägen skulle grävas upp där, och där hittade de ju inte ett dugg.
Och jag jobbade ner på minken och de höll på att gräva upp den där. Och jag kom hem och då sa jag, jag har varit en sån där klämmig kärring. Då sa jag så här, hittar ni något ben då? Nej, vi hittar ingen. Jag ben hit mig, men det var inte något minsk med ben, sa det bara. Några sån där djur eller något sånt där.
Undervägen då?
Ja.
Mm.
Ja, det gjorde de nog där, grävde upp den där och såg.
Trodde du att han låg under vägen?
Nej. Nej.
Man hittade ingen kropp och inga andra spår som skulle kunna knytas till Sjögrens försvinnande. Spaningsledaren Lennart Hoas konstaterar uppgivet i tidningarna att utredningen nu är tillbaka på ruta 1. De hade inte ett enda spår som kunde föra dem närmare en lösning på gåtan om vart Sjögren tagit vägen. Men polisen har fortfarande 1 kort att spela. För faktum var att det redan innan vägen grävdes upp hade blivit mer och mer intresserade av ett annat spår. Tidigt i utredningen hade det nämligen kommit fram ett vittnesmål kring bulvanens förehavanden dagarna runt försvinnandet som pekade på att havet kunde vara Svens sista viloplats.
Vad jag har hört, som Sven Gösta sa till mig, så gick han ut från en plats och körde i någon sorts halvcirkel i en plastbåt som han sen brände upp när han kom fram.
Havsbotten utanför Lummelunda sluttar brant och det går snabbt att komma ut på djupt vatten. Med tanke på att bulvanens hus låg ostört precis intill havet så var det en logisk lösning. I det längsta hade man hoppats på att vädrets makter skulle göra jobbet. Efter varje storm patrullerade stränderna runt Lummelunda. Men gradvis började man inse att om kroppen fanns i havet så skulle man behöva söka efter den på havsbotten. Det skulle inte låta sig göras under vintern utan man var tvungen att vänta. Under tiden var det dags för den juridiska processen i bedrägeriåtalet att ta sin början. Den 6 februari 1973 inleds rättegången mot bulvanen i Gotlands tingsrätt, där hela den märkliga historien om bulvanen och svensk bekantskap månaderna innan försvinnandet rullas upp. Nästa gång i Kalla fall.
Hela fabriken brinner.
Mm.
Och jag ser på min bror, alltså nu dör han. Vad säger han? Jag har ingen försäkring.
Nej.
Ja, Sjögren var ju en ganska komplicerad natur och han ville ju gärna hålla sina affärer hemliga.
Jag vet inte vad som hände med de där pengarna. Pappa betalade ju liksom.
Mm.
Så att man får väl titta på, och som återigen när man gör såna här utredningar, att man tittar på motiven liksom.
Kalla fall produceras av produktionsbolaget Bangalore för Podplay och Bauer Media. Följ oss gärna på Instagram. Där kommer vi att lägga upp bilder på sånt som vi tar upp i podden. Där heter vi kalla_fall. Har du några tips som skulle kunna bidra till att Sven eller Björn hittas? Tveka inte att höra av dig på tips@kallafall.com. Tack för att du lyssnar på Kalla fall.
En del av